Vi är sponsrade av Gillette, och inte bara Gillette utan deras One Stop Shop King C Gillette, som alltså är en namnhyllning till Gillettes grundare King Camp Gillette. Och vad är då denna One Stop Shop King C Gillette? Jo, den är precis allt du behöver för att raka, trimma och vårda ditt skägg. Och för att lyfta de olika typer av produkter i denna One Stop Shop så har jag och Thomas här nu under maj månad tänkt att lyfta fram olika spel runt om i fotbollseuropa som kan behöva börja vårda och trimma sitt skägg bättre, som hade mått bra av att lägga till sig med ett skägg, som hade mått bra av att raka av sig allt skägg, eller som senast då, enligt mitt förslag, Thibaut Courtois, som borde skaffa sig en riktigt fin mustasch.
Ja, men det tyckte jag var fin. Alltså, det finns ju spelare som borde använda beard och face wash från King C Gillette. Det finns ju sån här soft beard balm för någon som har lite större skägg. Allt möjligt som du var inne på. Men nu har jag hittat en spelare som måste raka av sig precis allt skägg. Det ska vara renrakat.
Måste glömma allt vad ansiktsbehåring heter.
Ja, men på planen så är det en jakthund. Det är en spelare som utmanar, som tar sig förbi. Du vet, det ska inte vara något luftmotstånd. Är du med på liksom spelartypen? Tänk Albin Ekdal. Han har ju liksom renrakat, olivhy och sådär. Jag tycker att den här spelaren i samma landslag borde jobba på samma sätt. Men har hakat på någon slags skäggtrend här nu. Nej. Mm-hmm. Hoppa av den direkt, renraka dig. Tänk dig Albin Ekdal. Du ska vara som en bebisrumpa i ansiktet. Det ska vara mjukt och lent.
Ta Double Edge Razor-hyven i din hand, eller varför inte Neck Razor-hyven i din hand, och go nuts.
Men jag tycker faktiskt Double Edge Razor, för den för ju tankarna tillbaka till gamla barbershopsen i Louisiana. Är du med på hur jag tänker här? Man är lite trendig, den är lite cool, den känns skön, men den har den nya teknologin. Är du med? Det här är en hyvel för den här personen som gillar också att klä sig lite extravagant, men som också då bör ha en cool vintagehyvel.
Vem pratar vi om?
Pratar ju såklart om Emil Forsberg.
Ah, det är dags att renraka det där facet nu.
Ja, och han har ju kört renrakat under sin karriär. Sen har han börjat lägga på sig någon slags skägg. Men jag tycker med det där långa håret, tänk Italien 2000. Tänk de tajta matchtröjorna. Alltså, det är ju Emil Forsberg för mig. Så Double Edge Racer, se till inför EM. Gör av med det där, Emil Forsberg, så kommer det bli bra.
Och allt han eller någon annan för den delen också behöver för att renraka sitt fina ansikte, det finns givetvis i King C Gillette. Då finns det ett transparent shave gel. Jag har själv testat. Ruskigt bra.
Ja, men det är ruskigt bra.
Ser Emil, man att man har missat liksom.
Exakt. Emil, om du lyssnar, Ponne, Lustig, ni som lyssnar, Albin, skicka det här till Emil Forsberg. Nu är det för de som lyssnar och för Emil Forsberg 20% rabatt. Med kampanjkoden TOTO20 så får alla som lyssnar 20% rabatt på Gillettes skägg- och ansiktstvätt och andra utvalda King C Gillette-produkter hos Apotea. Detta gäller från den 3 till den 10 maj.
Rabattkoden är alltså TOTO20 med siffror, och den här gäller enbart för TOTO-lyssnare. Så gå in på apotea.se och gör det nu. Vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör vår fina renrakade podd.
Stort tack!
Det är måndag den 3 maj 2021, och för tredje gången säger vi välkommen till Sveriges förbundskapten i fotboll, till Toto Balotto, Janne Andersson.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är jättebra. Det är måndag morgon och en rolig vecka framför mig. Det börjar närma sig trupputtagning, så jag ska ha lite möte kring det. Ikväll ska jag på UNICEF-galan och vara med där, vilket jag tycker är viktigt och roligt och bra att få vara. Så att det är en bra start på veckan det här.
Sist du var här, då var det mitten av april 2020. Coronapandemin hade lamslagit en hel värld och ingen visste någonting om någonting vad gäller det fotbollsmässiga. Andra tider nu.
Ja, det är det, men vi vet lite mer, men det, tyvärr är det en del som hänger kvar när vi pratar kring publik och annat. Att det skulle hålla på så här länge, det är ju någonting som man hade väldigt svårt att förutse för ett år sedan. Det är väldigt konstigt. Det är konstiga tider, så att det tråkigt år på det sättet ju. För all, på alla sätt.
Men det vi i alla fall vet, det är att om 15 dagar så tar du ut EM-truppen. Du sa när du klev in i studion, det är bäst att jag tar med ryggsäcken här, där ligger statshemligheterna. Ja, hur intresserad är man av vad som försiggår i Jannes huvud just nu, Thomas?
Ja, jätteintresserad såklart. Alltså, visst, ligaavslutningarna närmar sig. Vi ska hitta en fransk mästare, italiensk mästare igår, söndag. Så det händer ju mycket. Det är Champions League-semireturer i veckan, det är Champions League-final. Men EM-pulsen har ju verkligen börjat göra sig till känna. Och det märker man också. Vi som har lite örat mot asfalten också, mycket kontakt med supportrar och sådär, så märker man ju att den är på gång nu, EM-pulsen, den höjs.
Mm. Ja, det är roligt. Det närmar sig med stora steg och det är klart vi har längtat länge eftersom det blev uppskjutet ett år. Så att, nej, det ska bli jätteroligt. Som sagt, den 18 tar jag truppen och sen är samlingen den 24 och sen rullar det på. Så får vi se hur lång sommaren blir.
Är du bra på att stänga av järnverksamheten eller snurrar det i huvudet 24-7?
Jag är inte bra på att stänga av. Så att jag blir... jag brukar säga det här jobbet, det är ju inget jobb egentligen. För det är någon form av hobby, kall blandning mellan allting. Och det snurrar hela tiden i huvudet. Och framförallt när man närmar sig uttagningar. Då är det... Det är väldigt skönt när den 18 kommer, när jag väl har bestämt mig och är klar med den delen. Sen kan man liksom jobba med spelarna och förbereda sig. Sen så gäller det att ta ut ett lag och då börjar nästa process. Och någonstans så snurrar det hela tiden. Det, som förbundskapten så är det så jäkla många variabler man ska värdera. Det liksom, jag brukar säga att det är definitivt ingen fast vetenskap hur man gör det här. Och alla gör det nog på sitt sätt. Så att jag, men hos mig så är det så att det snurrar och det snurrar och det snurrar. Och när jag behöver bestämma mig, då bestämmer jag mig. Men jag bestämmer mig inte innan. Därför jag vet att det kan tyvärr hända grejer ända fram till när det är dags. Så att jag, men det snurrar runt. Så nu snurrar det väldigt, kan jag säga.
Lite som Folkhälsomyndigheten som jobbar efter olika scenarier. Om det här händer, om det här händer, om det här händer. Hur kommer det se ut och hur agerar vi efter det och så vidare.
Ja, men så är det. Det är väl lite olika varianter. Sen är det ju,
ännu mer nu också.
Ja, nej, men så är det. Och nu får vi väl se här. Det ryktas ju om att det ska, normalt sett är det 23 spelare man tar ut. Och det ryktas om att det blir några till, kanske så många som 26. Men det får vi se. Jag tycker det är bra om det blir så.
Med tanke 26?
På, ja, jag tycker det är bra att det blir, om det blir 26 eller 25. Men att det blir några till med tanke på om man nu skulle få in sjukdom och så vidare. Så att jag tycker, sen tycker jag rent generellt att det är bra i alla fall. Jag brukar ju ta ut någon eller några spelare mer för att ska vi förbereda oss där några veckor, så är det väldigt bra att ha fullt antal spelare på träning. En sån sak bara, så man slipper ställa Jakob Kakembo Andersson som är vår presskille som jag kallar honom.
Det ska vi undvika.
Han fick stå som forward i försvarsspelet en gång på träningen. Och han hävdar att han har spelat forward i landslaget, vilket han inte har gjort. Men kan man undvika att använda honom och de andra ledarna är det bra. Och därför är det bra. Man är några till. Inte minst, för du har alltid lite små problem med en trupp. Så.
Men han kan inte vara helt dum i det felvända targetspelet.
Jo.
Det är ett jävla skithus som man brukar kalla sådana typer av anfallare.
2 meter stor, vågar inte väga eller fundera på hur mycket han väger. Nej då, men han, på pappret så ser det bra ut, tror jag. Men jag är tveksam i verkligheten. Ja.
Det vi i alla fall vet idag då, det är att du tar ut truppen den 18 maj. Vi får väl se hur stor den blir. Ni samlas den 24 maj. I början på juni har ni sedan 2 träningslandskamper mot Finland respektive Armenien. Och sen så blev det klart i dagarna att ni kommer ligga i Göteborg under mästerskapet. Ett mästerskap som till att börja med innehåller 3 gruppspelsmatcher. En flyttad från Bilbao till Sevilla och så 2 gruppspelsmatcher flyttade från Dublin till Sankt Petersburg. Hur ser du på det som nu är fastslaget? Är du positiv eller är du skeptisk?
Det är som det är. Jag brukar inte värdera sånt. Alltså det är som det är. Det var bra att vi fick reda på vad vi skulle vara. Tyckte jag var bra. Men det är ju speciella tider och det är bara att anpassa sig. Och sen om vi flyger från Göteborg till Sankt Petersburg eller från Dublin till Bilbao. Det är egentligen. Vi kommer dit innan vi ska förbereda oss i spännband. Däremot var vi av vår basecamp var viktigt. Och nu hade vi hittat ett bra ställe, Katon utanför Dublin, som vi skulle varit på, men som eftersom vi då inte ska spela i Dublin och ta sig dit och med krångligt, så fick vi välja båt och välja Göteborg istället, vilket jag tror blev fantastiskt bra. Så det känns som ett jättebra ställe.
Var någonstans i Göteborg är det?
Sankt Jörgen Park och Resort. Det är precis vid Häckens träningsanläggning och det är ett bra hotell med bra ytor och vi kommer trivas väldigt bra där och kunna komma ut lite i friska luften, eftersom man lever i den här bubblan som det lär bli, så är det är också viktigt hur omgivningen är, att vi kan liksom vara lite för oss själva och kunna andas lite, för förhoppningsvis ska vi vara där ganska länge. Ja.
Som man kan se Erik Friberg ta morgonpromenaderna förbi och drömma sig in på resortet. Men han är nästan där bara.
Han anmäler sig.
Nej, du vet inte. 26 spelare, det lever kanske fortfarande.
Men ganska goda minnen också från Sankt Petersburg väl?
Ja, det är det ju. Det är ju där vi slog Schweiz. Det var den enda matchen vi hade i Sankt Petersburg. Men det var Schweiz, åttondelsfinalen, 1-0-segern i VM. Så att det var bra. Sen är det ju en väldigt trevlig stad annars också. Jag tänkte när jag var där, för då, på den tiden fick man gå ut och promenera. Så det gjorde vi ledarna, och då tänkte jag att hit ska jag åka tillbaka. För det känns som det är en kulturellt trevlig stad. Och så där. Men det har inte blivit, så nu får jag åka dit igen. Men jag kommer inte se någonting den här gången heller. Så någon gång i framtiden ska jag åka privat i Sankt Petersburg.
Den enda reflektionen jag gjorde när vi bytte, eller två reflektioner, dels det som vi är inne på, att det var där vi slog Schweiz, Emil Forsbergs deflection som gick in, och sen också Sevilla under sommaren. Alltså det är 50 grader i Sevilla på sommaren.
Ja, men det är det. Och, så, det är väl ena, och sen så är det en längre resa också. Det är en ganska mycket längre resa. Så där. Och sånt där, när man spelar 9 på kvällen, så påverkar sånt där om man ska åka hem eller inte åka hem, hur man ska göra. Men nu, vi håller på med de grejerna nu, för det är som sagt, det är bara några dagar sedan vi fick reda på exakt hur det ska vara. Men hur vi ska resa och vi får se.
Det gick åt uppemot 80 liter vatten på den första svenska träningen. Nej, men har man slagit Saudiarabien i Dallas, då ska man väl kunna klara av Sevilla också.
Ja, nej, men så är det. Det får vi väl hoppas. Nej, det ska vi väl klara av förhoppningsvis.
Jag tänker att vi i slutet av episoden givetvis ska pressa Janne på hans tankar kring trupputtagningarna och vissa spelare. Men jag skulle vilja ta allting från början det senaste landslagsåret. Det har ju varit speciella tider. Det var ett 2020 präglat av väldigt mycket osäkerhet. Men det vi i alla fall fick med oss, det var ju en Nations League-höst i A-divisionen mot tuffast tänkbara motstånd. Det blev en ganska så jobbig resultatmässig upplevelse. Å andra sidan så valde jag att fokusera på att ni faktiskt försökte spela en fotboll mot den här typen av motstånd som jag inte har sett Sverige i alla fall implementera på bra länge. Hur upplevde du hösten?
Jag upplevde nog ungefär som det som du valde att se på den, som du säger. Därför att för mig var det ju så att när vi mötte Frankrike, så var första matchen, då hade vi liksom inte träffats på 10 månader med landslaget på grund av pandemin, och då skulle vi möta världsmästarna första matchen, och jag tycker alltså att vi gör en klart godkänd match här hemma. Vi har en bra match mot dem. Vi förlorar med 1-0. Mbappé hade lite flyt när han gjorde mål. Vi har 9-6 i avslutet i den matchen. Vi har faktiskt större bollinnehav än Frankrike, även om det är inget självändamål. Det ska man vara väldigt noga med att påpeka, att det är inget självändamål. Men ändå ett tecken på någonting, att vi liksom hade boll och kunde. Så att den matchen var väldigt bra. Sen möter vi Portugal. Det är viktigt. Nu kommer jag prata om matcherna en och en, för det är viktigt att göra det. För sen kan man slänga ihop det i en tabell och säga att allt är bra eller dåligt. Men Portugal-matchen bytte jag 6 spelare till den. Och tyvärr blev Gustav Svensson utvisad vid 0-0, och så gjorde Ronaldo 2 fantastiska mål. Så var ju den dagen förstörd. Men det var ändå liksom, det fanns delar i Portugal-matchen som var ganska bra också. Så att det var inte nattsvart.
Men får jag bara stanna där och fråga. Inför den här samlingen och de första matcherna, hade du och Wettergren och övriga staben tagit något slags principiellt beslut att fan, nu ska vi utnyttja den här Nations League-hösten mot det här motståndet till att slipa på de delar av verktygslådan som vi faktiskt kan utveckla? För jag upplevde, det gjorde du också, och det har vi pratat om i flera år, att så som landslaget har sett ut under din ledning mot jämbördiga motstånd, men kanske framförallt de sämre motstånden, så har vi väldigt många bitar på plats. Vi känns så jävla trygga i att dominera de matcherna, men mot de större lagen, de bättre lagen på papperna, så har det funnits en utvecklingspotential i det egna konstruktiva spelet.
Ja, det har funnits, och samtidigt är det ju det som är det allra svåraste. Men man kan ju inte säga så att nu ska vi gå ut och spela annorlunda. Så var det inte, men däremot så låg det lite i sakens natur att Nations League är, med all respekt, inte lika viktigt som ett VM-kval eller ett EM-kval. Det är lite annorlunda. Varenda match i världen så himla mycket. Nations League kändes ändå som att här, det finns inte så himla mycket att förlora på det sättet. Så jag gillade med det modet vi tog oss an de här matcherna. Men det är också så att det är ju spelarna på planen som avgör väldigt mycket. Alltså vilka spelare ställer man ut och vilka spelare spelar, helt enkelt. Men jag tror att andemeningen gjorde att det fanns en optimism. Och sen tror jag också att när vi kände till exempel mot Frankrike att vi vi kunde ha mer boll, och de tillät ju, kan man ju säga, Frankrike hade ju, det var ju faktiskt så att de vann ju VM med ett 45% bollinnehav och sånt, så att det är ju lite deras sätt att spela, men vi kände att ja, det här kan funka, och då växte vi nog med det. Sen kom vi till tredje matchen, var ju Kroatien borta, och där var vi lite vilsna första halvlek. Sen andra halvlek gör vi en jättebra halvlek, och då är det också genom att vi spelar oss fram, vi vågar hålla i boll, vi vågar, och så förlorar vi ju den matchen, men hade ändå med oss ett självförtroende när vi mötte Portugal borta.
Jag skulle säga att andra halvleken mot Kroatien, sett till motstånd, det är nog det bästa jag har sett ditt landslag spela.
Kan vara så. Jag skulle nog vilja säga att Mexiko till exempel i VM är väldigt, väldigt bra också utifrån hur många målchanser. Och några stycken till Frankrike hemma när vi vinner. Så där. Men Italien hemma tycker jag. Men visst, jag håller med. Totalt sett, kanske med så mycket boll med tanke på motstånd, så har vi nog inte spelat på det sättet tidigare. Och det stärkte oss också. Så när vi åkte sen till Portugal borta, så hade vi någon, det var nog så att nu ska vi lira boll här. Och det blev ju skoningslöst straffade mot Portugal bort. Och det var ganska bra. Det var ganska nyttigt att bli det och inse att det går liksom inte. För jag sa det när jag stod jämte på den matchen, när man liksom, nej, vi tappar boll mitten på deras planhalva. Och när man ser 4-5 portugiser komma i full fart, det är nästan som man blundar. Så det går så fort som man blir nästan rädd. Och då tycker jag att vi gör snabba spelare, atletiska spelare. Så här, det är fruktansvärt vilka omställningar kontinuerar de har. Och det var nog kanske, vi lärde oss något av det. Och sen hade vi Kroatien hemma som är en jätteväl genomförd match. Den är nog ännu bättre än Kroatien borta. Men, och sen så, eller på den nivån i alla fall. Och så Frankrike, ja, då höll vi inte kanske hela vägen. Men vi är ändå med liksom med något in på övertid. Så att totalt sett, om man tittar på hösten, så lärde vi oss jättemycket. Och framförallt så var det någon som, eller man fick ju frågan, har ni tappat självförtroende? Nej, tvärtom. Det har faktiskt fått självförtroende av att känna att vi kan gå på de här på lite annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så att jag tycker det var en lärorik höst. Och sen är ju det utmaningen nu lite det som du har varit inne på. Det är ju att liksom att, för jag tycker att vi har spelat väldigt bra fotboll mot många nationer som vi ska vara klar bättre än. Alltså vi kan prata 8-0 i Luxemburg, vi kan prata 4-0 Malta, vi kan prata 4-0 Bulgarien. Så för vi har faktiskt gjort många bra matcher, men mot lag som vi ska vara bättre än. Men det gäller liksom att hitta kombinationen på det och den, att våga spela, men att då inte gå bort sig på det. Att hitta liksom balansen i det med det spelarmaterial vi har idag. Det är en rolig utmaning. Kan vi göra det, så ja, då kan vi lyfta ett steg till kanske.
Vilket motstånd är du mest imponerad av om du blickar tillbaka?
Alltså Portugal borta den matchen, men det var nog att det blev en sån match också. Men det var väl egentligen den som jag tycker var, den var jobbig. Det var den. Den blev jobbig. Den blev oerhört jobbig den matchen alltså.
Vi är väldigt glada över att vara sponsrade av Circle K.
Ja, Circle K, Gusten. Som jag spenderar tid på Circle K i Rönninge. Och de fantastiska tjejerna där är en stor del av mitt liv. Jag älskar Circle K, det vet du om. Ofta när jag hör av mig till dig så är jag på Circle K. Jag är där 3 gånger om dagen, 4 gånger om dagen. Ibland är det 10 gånger om dagen.
Vad gör du, Thomas? Jag är på Circle K.
Ja,
det är på Circle K här nu igen.
Det är drivmedel, det är mat och dryck, det är kaffe, det är biltvätt. Du vet, jag ska med tjejerna till fotbollsträning. Då köper man en banan, lite jordnötter, lite bra dryck som lite sportdryck. Jag tar en liten bar, jag köper tobak. Ja, men du vet, de har allt.
De har inte bara allt, utan de har dessutom en ny innovativ betalningslösning för tankning med registreringsnumret. Precis som man gör med vägtullar och parkeringsgarage. Det enda man behöver göra det är att ladda ner appen Circle K Easy Fuel. Skapa ett konto, lägga in betalkort och registreringsnummer. När du sen åker in på Circle K-stationen så läser de av registreringsnumret och öppnar pumpen automatiskt. Man tankar och sen så får man kvittot direkt i appen. Blir det enklare, blir det snabbare?
Ja, men det är ju revolutionerande detta, Gusten. Du vet ju hur lång tid det tar att stå där och knappa in koder och grejer. Detta är revolutionerande och Circle K är först i världen. Det är bara att ladda ner appen och börja blippa.
Det här drog igång den 22 april och i slutet på juni så är hela Circle K-kedjan utrustade med den här lösningen. Men i den här Circle K Easy Fuel-appen så ser man vilka stationer som är igång så att man inte hamnar snett.
Just det. Blippa bilen!
Blippa bilen.
Gör det nu. Ladda ner appen Circle K Easy Fuel. Detta revolutionerande blippa bilen-verktyg.
Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Ja, men jag landar i alla fall i att dela din känsla då. För jag tyckte den här approachen, även fast det slutade i en ganska tuff resultatrad, så gillade jag att man utnyttjade, som du säger, en turnering och en höst och chansen att möta sånt högkvalitativt motstånd till att faktiskt utveckla sig själva som lag. Och jag hoppas att de här bitarna har gjort att det finns lite fler verktyg i lådan när vi ställs mot såna här lag i en turnering, ett mästerskap eller ett kvalspel.
Ja, men det tror jag det gör. Vi har med oss det. Så man samlar ju summan av sina erfarenheter. Ju mer erfarenheter man har tillsammans som lag och grupp, så kan man liksom lära, och det hela tiden handlar om att lära sig saker och ting. Att liksom dra rätt växlar på, utvärdera på rätt sätt och sen gå vidare. Och min känsla är definitivt den, och jag tycker att vi kommer till ett VM-kval i mars där vi, ja, det kanske vi ska prata om sen, höll jag på att säga, men där vi ändå har med oss en ganska stark tro på att vi är ett bra lag, och det tycker jag vi känner nu. Alltså vi är optimister nu in i ett VM, eller inte EM, absolut.
Men på tal om bra lag, om du blickar tillbaka på din tid som förbundskapten, hur tycker du att den här truppen, om man kollar på det VM-kvalet och det EM vi går in i, Hur tycker du den står sig i förhållande till första mästerskapet när du kom? För vi pratar ju väldigt mycket i Toto om det som har hänt, och vad härligt att Kulusevski har fått ett år i Juventus att utvecklas, och att Alexander Isak gör över 15 pytsar i La Liga. Det gjorde han inte bara för ett år sedan, om vi gick in i ett EM liksom. Du kanske inte vill ställa trupperna mot varandra.
Nej, men
det var ju skett en utveckling också.
Det har det skett. Och det, man kan ju säga så här, att för mig som förbundskapten så är ju det att jag är ju egentligen ganska chanslös mot vad som händer ute i klubblagen. Alltså utan det jag får göra, det är ju att ta ut de spelarna som jag och vi tror på, och sen får vi liksom paketera ihop det till någonting bra. Så det är klart att hur spelarna utvecklas i sina klubbmiljö, hur mycket speltid de får, det är en jätteviktig del. Och där håller jag med dig. Där har vi ett antal spelare idag som har utvecklats de senaste åren. För jämför man på forwardsidan så har det kommit några stycken de här åren. Så att jag tycker att vi har, om man skulle räkna liksom egenskaper på spelare, så har vi breddat det. Vi har liksom ett bredare register idag. Men det måste också bli bättre av det i slutändan. Det är det som är min utmaning ytterst, och Peter såklart. Att liksom få ihop de här egenskaperna då, så att effekten blir större än innan. Men vi har mera egenskaper idag. Och vi kan ju titta på Kristoffer Olssons sätt att spela på mittfältet till exempel, jämfört med andra mittfältare. Inget ont om våra andra, men han är liksom en annan typ av spelare som kan bryta linjer på ett annat sätt, bolltrygg på ett litet annat sätt, som gör att vi kan hålla i boll i lite svåra lägen. Så att visst är det så att vi har breddat vårt register, men återigen tappar vi bolltimmen med att in på motståndarens planhalva, de kontrar ut oss, då är det inte värt någonting. Så det gäller att hitta balansen i det här.
Jag vet inte hur det är med ditt detaljminne, men jag skulle vilja räkna hem att jag i april förra året sa till dig att jag väljer att se på det här positivt, för jag tror att vi som landslag kommer utvecklas jävligt mycket av dels de här spelarna på detaljnivå, Kulusevski, Alexander Isak, Viktor Claesson kommer komma tillbaka från sin knäskada. Och vi kommer få gå 6 matcher mot världsklassmotstånd under hösten. Så att jag sa redan i våras för ett år sedan att jag tror fan att det här kommer gynna Sverige. Är din sammantagna känsla så idag att vi är fan ett bättre lag på väg in i EM nu än vad vi var för ett år sedan?
Jag tycker det är svårt att säga. Alltså det, återigen, det gäller ju att få ihop det här. Liksom. Alltså det gäller att få ihop det i slutändan. Det gäller att prestera på planen. Men jag har absolut en bra känsla. Sen tycker jag med hösten, det som var tråkigt, eller det tråkiga med den då, kan man ju säga, bortsett från den här publik och allting sånt, så var det faktiskt att vi inte fick Kroatien bakom oss. För det skulle vi haft. Alltså det har vi lite oflyt, tycker jag. Hemma, de har fått jäkla skitmål alltså när vi skulle avgjort med 3-0 innan. Så totalt sett så skulle vi varit kvar i den där Asien. Det hade varit jättebra. Så det var synd ur det resultatmässiga perspektivet. Men annars, om vi är bättre eller inte, det får visa sig på planen. Men jag har en bra känsla, som jag sa innan. Jag tycker det är liksom upp till mig ytterst och Peter såklart att få ihop det här på ett bra sätt.
Nations League-hösten, den försvann i alla fall ganska snabbt ur fokus när en viss guldbollen-vinnare gläntade på dörren tillbaka in i landslaget efter ganska stormiga år rent medialt gentemot dig. Jag vet att det där mötet i Milano, det skedde mellan 4 ögon innanför 4
slutna väggar. Det har upprepats.
Det har fan i mig upprepats ett par gånger. Jag hörde dig dessutom svara Noah Bachner här för någon vecka sedan på frågan om du fick en ursäkt att ja, men det stannar mellan mig och Zlatan och det som skedde på det där mötet. Därför skulle jag vilja fråga dig så här, så får vi se om du kan parera den frågan. När du satte dig på planet ner, ville du ha en ursäkt då?
Oj, det är en bra fråga. Jag kommer inte ihåg. Men,
jag tror nog ändå att du kommer ihåg jag, vad du satte dig
så, nej, men så här är det för mig att när jag hör detta att han är intresserad av Zlatan igen, då är det klart att, som jag sagt, då är det mitt jobb att undersöka det. Det måste jag göra, jag måste kolla självklart. Och när han då är villig att träffa mig och jag är villig att träffa honom, redan där har vi ju tagit ett steg mot varandra, inte från varandra, för då skulle vi inte träffats. Och då ligger det väl i sakens natur, som jag sagt, ska vara ordning och reda. Jag har ingen prestige, jag trampar inte i gammal skit, men det ska vara ordning och reda i processen. Sen vad det är med ordning och reda i processen innebär, det får du själv tolka hur du vill då. Men det är klart att vi mötte varandra på vägen. Och det mynnade ut i att när vi lämnade det där så hade vi slängt iväg allting som var bakom oss och tittat framåt. Och sen hur det gick till, som sagt, det får ni spekulera.
Får ändå känslan av att Janne ville ha en ursäkt?
Ja, det är sjukt. Men man kan säga så här att om vi tar tillbaka de där 4,5 åren med hela Zlatan-delen, så var det ju faktiskt så här att, jag ska inte på något sätt förminska det, men väldigt mycket av det som kom, det var ju grejer som det var lite småroligt och det var lite trams och där. Men de riktiga grejerna då i det här uttalen med killar med invandrarbakgrund och sen i samband med Dejan, att den transpelar. Annars så var det ju rätt så mycket som bara var liksom, så att det här att det var fullt krig mellan oss på något sätt, det var det ju inte, utan det var ett par grejer som skulle redas ut för mig, som jag kände att det var liksom inte, jag tycker inte det var okej. Men annars att han höll på att liksom anspela på att han skulle med VM och så här, det är ju som nu när han skriver God is back, ja, det är ju rätt så roligt, alltså. Det får man leva med, ja.
Vad säger du om jag säger att jag som supporter till landslaget och någon som stöttar dig som förbundskapten kände att det var viktigt att du ville ha en ursäkt? Alltså jag kände att det är fan viktigt för mig att min förbundskapten stämmer i bäcken här och kräver en ursäkt.
Det var många supportrar ändå som liksom sådär hoppas att det kommer en ursäkt här nu och att det är tydligt. Är du med?
Ja, men alltså man kan säga så här, att hade det inte varit ordning och reda i processen mellan mig och Zlatan, så hade det ju inte lett fram till att vi hade gått vidare. Så kan man säga. Sen var ordning och reda är, det får ni själva spekulera i.
Men förstår du att jag och väldigt många andra ville att du skulle vilja ha en ursäkt? Alltså att det är viktigt för oss att du som ledare inte bara tar det där. För visst, jag kan ställa upp på att när han ringer på någon klocka och skojar lite med dig i några reklamfilmer. Ja, men det är väl vad det är. Men som du är inne på, vissa grejer, det var fan tufft. Det var över gränsen och det tror jag väldigt tror många jag kände att. Alltså det här är inte bara vad som helst som man kan rycka på axlarna åt.
Nej, men det gjorde jag inte heller. Jag uttryckte ju väldigt tydligt hur ledsen och besviken jag var när det hände. Och tyckte det var jättetråkigt på alla sätt och vis, eftersom det är precis tvärt emot vad jag står för. Sen är det ju, men i min personlighet och min integritet, jag tror att alla kan räkna ut ungefär vad som hände på det mötet i så fall, om ni vill spekulera i det. Men att det är ordning och reda i processen, det är för mig det. Det är att det är ordning och reda i processen.
Jag tycker att det var ett tydligt svar.
Det är ett jättetydligt svar. Därför att och det var kul att höra då att, liksom att man på något sätt tog mig i försvar. Eller i så fall, för det är så jag tolkar det, att man tycker liksom att man ska inte på det sättet. Men här, om jag inte hade varit den person jag är, så hade jag ju inte kunnat gå vidare. Så kan man säga.
Jag hade ställt mig bakom dig ifall du hade gått ut och sagt, jag ska ha en ursäkt, annars är det här inte aktuellt överhuvudtaget. Då hade jag känt, fan vad bra Janne. Stå okay. På dig.
Ja, men det var roligt att höra.
Ja.
Men det blev rätt så bra nu också kanske.
Ja, men det får man ju säga. Zlatan kom tillbaka till starten av VM-kvalet. Och om vi bara börjar i den misstänkta uppskruvade uppståndelse som omgärdade det här. Hur upplevde du den? För det måste ha varit en ganska så stor skillnad på med Zlatan och tidigare då utan Zlatan.
Både ja och nej. Alltså nu hade vi ju träffats. Första gången vi träffades så städade vi bakåt. Andra gången som jag var nere i Milano och då tittar vi ju framåt. Hur har vi det? Hur jobbar vi i landslaget? Och jag har försökt beskriva, tydligast för att beskriva det, så är det ju att när jag var manager i Norrköping, som jag skulle värva en ny spelare, så berättade jag för honom att så här jobbar vi i IFK. Vi spelar så här har vi det, så här jobbar vi och där äter vi frukost och allt vad vi gör för någonting. Och samma i Halmstad. Jag hade en runda på 1,5 timme i Halmstad som jag körde runt med eventuella nyförvärv. Och får man 1,5 timme ensam med, man visar Grötvikshamn och Tylösand och sånt där. Men 1,5 timme ensam i bilen med en människa, så lär man dels känna dem och dels kan man liksom förklara hur vi gör, och så spelaren får chansen att fråga. Och precis på samma sätt var det med Zlatan nu, så jag grundade ju igenom att såklart förklara så här gör vi i landslaget, därför jag tyckte det var jäkligt viktigt eftersom han har varit med så oerhört länge tidigare. Men nu är det liksom nya tider, så här funkar det nu. Så för mig var vi ju väldigt långt fram och vi var helt överens om allting. Det fanns inga konstigheter i någonting innan. Sen är det klart när Zlatan kommer, och jag tror att en del av de här framförallt yngre spelarna som har vuxit upp med honom som den stora spelaren han är. Liksom.
Det, haft det är honom på väggen.
Ja, och det är klart att det blir speciellt för dem. Men sen efter några dagar så jag tror att det där normaliseras ganska snabbt. Liksom. Alltså att man, ja, nu är han ju en i det här gänget. Och, så att jag upplevde inte den här enorma uppståndelsen på det sättet att det skulle vara en enorm. Och för mig är han ju en av de spelarna som är uttagna som ska vara med och bidra. För mig är det inte konstigare än så faktiskt. Och, men jag tror som sagt att hade nu varit öppet med publik, hade allting varit öppet runt omkring på ett annat sätt, då tror jag det varit en större uppståndelse med allting runt omkring. Men pratar ju själva internt i laget och hur vi jobbade, så var det ganska okomplicerat faktiskt.
Avslutades en och en halv timmes rundan i och kring Halmstad med lilla promenaden längs Nissan.
Ja, det är jättefint. Det är så fint. Så det.
Och sen om man tar en joggingtur så kommer man upp på berget. Vad är det?
Gallberget.
Gallberget.
Det är också jättefint.
Kör man har kört intervaller.
Ja, det är bra. Det är bra grejer.
Resonerade du med dig själv kring eventuella farhågor och minor med att ta tillbaka Zlatan, eller valde du bara att se på det positiva och vad för gott det kunde komma ur det?
Nej, men så är det väl med alla spelare som du tar in på olika sätt, så värderar man alla sidor. Och det är som jag sa, det är ingen fast vetenskap det här, men för mig är det ju Zlatans kvalitet är ju fantastiska som fotbollsspelare. Och det var väldigt många frågor innan det här, liksom, hur ska man få honom att passa in i vårt lag och det här. Och för mig är det ett feltänk alltså, för att ett lag består av ett antal individer. Ju bättre de individerna är, ju mer drivna de individerna är, men kan underordna sig lagets idé, desto bättre blir det. Och det är ju mitt jobb att se till att de underordnar sig lagets idé. Det är ju ingen annan. Och där hade jag inga som helst problem med Zlatan och två honom att förstå hur ska vi spela, hur gör vi i landslaget idag, så här funkar. Precis som det har varit för honom när han flyttade till, ja, alla klubbar han har varit
exakt.
I. Han har ju kommit nya miljöer, och då har han ju fått anpassa sig till den miljön han kom med till.
Så tror klart. Dock att LA Galaxy anpassade sig en del efter Zlatan.
Så kan det vara. Men själva principen tror jag du är med på. Att det är liksom, vi jobbar ju på ett så här, och vi är hos oss, och så kommer han in, eller om det är någon annan ny spelare. Jocke Nilsson var nu på senast. Han kom också in som ny spelare till hur vi har det. Jag försökte förklara det. Jesper Karlsson var nu. Ja. De tre var nya, och det är klart att de kom in till någonting de inte varit innan. Då ska man ju anpassa sig till det. Och ibland så blir det, ibland blir saker ting lite större än vad de är på det sättet, kan jag tycka. Sen är ju Zlatan unik, alltså med den lyskraften han har och den bakgrunden, så är det ju. Sen en unik idrottsman, jag menar, killen fyller 40 i höst liksom och kan prestera det han gör. Nu är det bara förhoppning att han är hel och frisk.
Och sen är det väl klart ändå att det är skillnad på att Zlatan kommer tillbaka efter alla år i landslaget, som du är inne på, att han har spelat med väldigt många av spelarna, att han var en del av det tidigare landslaget på ett annat sätt än någon annan som har kommit tillbaka under din tid som förbundskapten. Alltså, på så sätt så tycker jag att det är väl kanske inte samma skrot och korn Zlatan Ibrahimovic och Jocke Nilsson. Men det måste ju ha varit... Det måste ha varit laddat på ett sätt som du inte har upplevt tidigare som förbundskapten, att just en sån spelare kommer tillbaka in i gruppen, in i träning, in i laget.
Nej.
Inte det?
Nej, alltså inte för mig, utan processen började ju i november när jag var i Milano. Så för mig hade jag ju bearbetat det här och förmedlat hur det skulle vara och kommit överens med honom och liksom informerat resten av ledargänget och så vidare. Och så tar jag ut truppen och så kommer ut spelare och så här. Så att det är en process som pågår, då blir det normaliserat på något sätt. Så att laddat, nej, inte på det sättet. Det kan jag inte säga. Sen är det klart spännande att se honom i träning, alltså få jobba med en spelare i träningsmiljön av den kaliber. För det har jag inte gjort innan. Det var ju fascinerande. Det var jag lite spänd på, att se hur det skulle se ut på träningen utifrån hur skicklig han är som spelare.
Hur var
men
det
inte
då?
Utifrån massa... Nej, han är ju bra. Så. Det är ju, kan man använda honom på, eller använda honom, alltså utnyttja hans bästa sidor, så är det ju fantastiskt bra. Det tycker jag vi gjorde andra matcher mot Kosovo på ett bra sätt, liksom när vi sätter upp bollen och han kan liksom styras lite därifrån och få honom i läge i straffområdet. Han har ju några fantastiskt fina assist och kom till lite få avslutslägen själv, men följden blir ju att de får ju liksom ha koll på honom, och då kan det öppna sig för andra. Så, där. Så nej, en väldigt skicklig fotbollsspelare.
Någonting som jag tycker att han har utvecklat de senaste kanske 2-3 åren, när han trots allt allt har blivit lite långsammare, det får vi väl ändå tillstå. Om man jämför med liksom Inter-Zlatan som var en jakthund som också kunde utmana. Men det är hans otroliga targetspel. Alltså sådär, man,
det är Kakembo-nivå.
Det är Kakembo-nivå på den. Nej, men, sådär, jag har alltid varit fascinerad av just den felvända nummer 9-spelaren. Jag har alltid på något sätt personligen liksom, gillat den typen Locatoni. Stora spelare och som också är bra i boxen givetvis, men just det här felvända spelet. Kosovo nämnde du, det såg ut som att han nästan mötte barn, och jag ser ju det där i Serie A varje vecka när han spelar. Alltså det är nästan omöjligt för mittbacken att vinna matchen i matchen mot honom. Man kan vinna någon duell kanske, men överlag, och jag menar, det är en ny nivå då kanske, eller ett nytt vapen kanske man ska säga för landslaget att ha den typen av targetspelare.
Ja, men det är det. Och han är precis det du beskrev. Jag gillar ju det här också. Alltså, för att målen står ju, som Wettergren brukar säga på sin östgötska, målen står ju på kortsidan av planen. Jag säger kortsidan på halländska. Men det är ju där målen, man ska ju dit. Alltså att 100 passningar för att ta sig dit ibland, om det räcker med att sätta upp en boll och få fast den och sen kan du komma till ett avslutläge. Så vi vill ju hitta en mix, en blandning i vårt sätt att spela. Men det är klart att ta fram boll och sätta upp den mot Zlatan, så vet att chansen är väldigt stor att den blir kvar där någonstans. Och där är han ju ett monster i det spelet. Han är så stark. Och sen tycker jag också att han har utvecklat, inte minst nu i Milan sen han kom tillbaka, jämfört med tidigare som du var inne lite på. Det är ju att han håller, jag vill ju ha honom högt upp i banan som den uppspelspunkten. Tidigare upplevde jag det att när han var mer, absolut mer mobil, yngre. Det är inte så konstigt om han var det för 10 år sedan. Att han rörde sig ner planen och ska ha boll på fötter och så här, va. Men nu alltså, är han up front och vi kan använda honom där på ett bra sätt, så är det en jättedimension för oss till. Jag tycker vi har haft bra taget spelare innan, både Ola Toivonen, ja, och Mackenberg och de här, men det här är ju en nivå till, det är ju inget snack liksom.
Under Zlatans sista år i landslaget då, innan han gjorde comeback nyss, så upplevde jag att, och det tror jag ganska många delar, att man försökte göra Zlatan så bra som möjligt, men att det kanske gick ut över övriga 9 utespelare. Hur har du resonerat kring den där balansen? Hur mycket får det kosta av övriga lag för att Zlatan ska optimeras?
Då var ju då, så att hur det var då, det bryr jag mig inte om.
Men jag säger bara hur jag upplevde det.
Ja, jag menar det, men för mig, jag säger bara vad jag tycker. Det är att jag, då var då för mig, så det är ganska ointressant. Men däremot så finns det alltid en risk om du har en spelare som är så väldigt tongivande i sin exteriör som han är, att man, oj, vi söker honom. Så att, visst är det så att det måste bli en blandning i det här, det var jag lite inne på innan. Det måste bli en blandning i vårt sätt. Men kan vi variera vårt spel med att spela via mittfält och via kanter och så vidare, men också använda honom lite tidigare, spela av på forward som vi säger, sätt forwards i spel, det är ett av mina och Wettergrens grundbudskap till spelarna som vi tappade lite i höstas faktiskt under Nations League. Det blev lite för pilligt ibland, lite mer direkt mot forward. Ska man hitta den blandningen i spelet så är det allra bästa. Så att vi får inte hamna att nu är Zlatan, nu ska vi bara söka honom, för då blir det inte bra, utan mixen är intressant. Alltså mixen är intressant, och vi sökte oss fram lite de här två matcherna. Georgien-matchen sökte vi mycket, och mot Kosovo sökte vi lite mindre, då såg det bättre ut. Så att jag ser en uppsida i det här att hitta, men det är jätteviktigt det du är inne på, vi måste hitta en balans i det, en mix i det.
För det var ju det Albin var inne på i sitt sommarprat också, att så upplevde han det som spelare också, att man kanske gav lite för mycket ansvar och lite för mycket plats åt Zlatan, och att det gick ut över övriga spelare, och att det sammantaget som lag gjorde Sverige mindre slagkraftiga än vad man faktiskt hade kunnat vara. Och jag fattar hur svår den där balansgången måste vara när man har en spelare av Zlatans snitt och av Zlatans kaliber, som man vet, alla vet, kan göra det om han bara får utrymme och möjligheter till det, men att det inte får gå ut över för mycket övriga spelet.
Ja, nej, jag håller med dig. Din iakttagelse och ditt resonemang håller jag med om helt och hållet. Så det gäller att hitta en balans i det. Så det här, återigen, liksom, hur kan vi använda hans egenskap på bästa sätt tillsammans med övriga spelars egenskaper på bästa sätt? Och det är då det kan bli så bra som möjligt.
Vi är sponsrade av Rocker, ett fintechbolag med målsättningen att bli en ledande utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Med över 120 000 befintliga användare släpper Rocker nu nästa generations app för finansiella tjänster, Gusten.
Precis, och de gör det för att de vet att ekonomi kan vara rörigt. Med allt samlat på ett ställe blir det således betydligt enklare. Betala, spara, splitta gemensamma köp, samla kvitton, håll koll på dina köpvanor och få insikter om din ekonomi i en enda app. Rocker utmanar storbankerna med enklare och smartare finansiella tjänster. Så gör nu så här att ni laddar ner Rocker-appen idag. Vi går i god för att den kommer göra ditt liv och din ekonomi väldigt mycket enklare.
Tack för betalt samarbete, Rocker.
Vi kan lägga den där tredje och avslutande träningslandskampen mot Estland lite till handlingarna i det här snacket. Det blev två skarpa VM-kvalsegrar mot i tur och ordning Georgien och Kosovo. Hur upplevde du de här två matcherna så här med en dryg månads distans?
Som att vi var ganska, ganska trygga där ute på planen. Och det är klart att vi gör ingen kanonmatch mot Georgien, men de var ganska svårspelade. Och
tyckte man fick nytt perspektiv på Georgien också efter deras match mot Spanien. Då kände man, fan, det kanske inte var så dumt.
Kanske inte var så tokigt. Nej, och det är ju Spanien tappar mot Grekland och nära tappar mot Georgien. Det visar liksom att fotbollsvärlden den har jämnats ut, som jag brukar tjata om då. Det går inte att ta några matcher för givet. Och vi har ju faktiskt inte, jag brukar säga, trampat snett någon gång ännu mot den här typen av motstånd som man tycker vi ska slå. Men det ska göras på planen, det ska göras på ett bra sätt där. Så att jag upplever ändå som att vi var ingen jättebra match på något sätt mot Georgien, och Kribba fick göra en bra räddning där. Men totalt sett ändå tycker jag att vi var liksom tillräckligt bra i den matchen. Men lite sökande, vilket inte är konstigt. Zlatan in nu, vi hade inte träffats på 4 månader. Så andra matchen så växte vi ett litet steg från det mot Kosovo. Och sen, precis som du säger, vi kan lägga Estlands match till handlingar. Men det är rätt skönt att gå ifrån en samling med 3 segrar och 0 insläppta. Totalt sett, det tror jag stärker hela truppen. För då är många som fick spela mot Estland som inte fick spela de andra matcherna. Så vi kommer ifrån den här samlingen på ett jättebra sätt.
Sen är Nordfelt också en del av vårt lag. Vi är 11 spelare på planen, så att han gör den räddningen så är det ju...
Ja. Ja, men så är det lite, och då, man kan väl säga att vi kunde gjort något mål till och så här. Så att visst, nej, men det var roligt för Kribba, och det var roligt för att han fick stå nu på Robins bekostnad den här gången utifrån skadan, men att Kribba fick visa att han är
en viktig prestation, kan jag tycka.
Ja, absolut.
Jag pratade med en av dina bärande spelare efter Jorgen-insatsen, och då sa han att jag tror inte heller man får glömma bort att även på den här nivån så kan det ibland smyga sig in en omedveten känsla av att herregud, vi kommer från en höst där vi har spelat i perioder jämt med några av de bästa landslagen i världen. Nu är det Georgien på hemmaplan och vi har helt andra typer av spelare på varenda position. Det här kommer nog ge sig lite av sig självt. Och sen så kommer man ut och så möter man ett lag som tuggar och gnetar och springer och stonkar och gör livet surt för dem. Och att det är jävligt svårt att trycka på en strömbrytare och ställa om. Man kommer liksom inte ur den rytmen och man kommer inte ur den känslan. Det har man ju sett hur många gånger som helst när ett på pappret överlägset motstånd hamnar snett in i en match och så går det inte att kliva ur den.
Nej, och det är ju fotbollens underbara psykologi och oförutsägbarhet du pratar om nu som gör att det kan bli så får man spela om matchen dagen efter, så kanske man vinner med 5 bollar. Så jag säger inte att vi hade gjort det i det här fallet, men många gånger man har sett det innan. Men just att bryta det här mönstret du är inne i matchen. Men jag tycker att vi... Alltså det är väl en av de grejerna, Georgien-matchen är väl det lilla undantaget då, men annars har vi ju faktiskt slått de här nationerna relativt klart tidigare.
Absolut, jag pratar om den här matchen enskilt.
Ja, precis, och därför jag känner mig, och det är kanske därför också man känner sig väldigt trygg att vi kommer göra det igen. Så det kan vara en liten lärdom det också för oss framöver, att inte hamna i, man får inte hamna i ett läge där man bara leder med ett mål om man ska vara klart bättre än motståndaren. För det kan alltid hända någonting, utan då ska man ha marginal i så fall.
För jag upplevde att Georgien-insatsen fungerade lite som tändvätska och påminnelse till Kosovo-matchen. Att vi kan inte hålla på och gå på 90-92%, utan nej, vi går ut och kör 100% här.
Jag håller med dig. Jag håller med dig. Plus att vi fick en match till med Zlatan som nyspelare. Man får inte glömma det, att för precis som du sa, som vi var inne på innan, att är han med så blir det kanske lätt att det blir lite undersökande spel. Det blir lite liksom, okej, hur ska vi använda honom nu? Vi har haft en träning för svarsspel, en anfallsspel på oss, och så ska vi ut och spela. Och med en så dominant eller dominerande spelartyp som han är, hur ska vi då göra det? Nu hade vi de minuterna mot Georgien och så mot Kosovo, så var det, jag tycker det var väldigt bra. Och där var han också väldigt bra, då använde honom på rätt sätt. Så jag tycker vi växte.
Jag vet inte om du håller med mig, jag vet inte om Thomas håller med mig, men jag har väldigt många år av de år jag följt landslaget upplevt att man snarare haft en elva, det kanske har funnits en diskussion kring en innermittfältare eller en ytterback, men man har jobbat mot en elva och det här är den startelva man har, oavsett om det är något av de sämre lagen på hemmaplan eller om det är absolut tuffast tänkbara motstånd. Man har den här elvan på plan.
Ja, men det var tydligt, eller det har funnits diskussioner om kanske vissa positioner och sådär, men det har varit ändå ganska tydligt att man har haft sin elva, oavsett vilken elva det har varit, så har man haft sin och den man vill se, men det du är ute efter är väl att nu beroende på motstånd så kan man skifta.
Ja, och precis på samma sätt som jag var inne på att det kanske spelmässigt finns fler verktyg i lådan nu än vad det gjorde tidigare, så upplever jag att det finns så jävla många intressanta, spännande lösningar av namn i startelvan, att man kan vrida och vända på det utifrån balans, utifrån motstånd och så vidare.
Och jag tänker också diskussionen bland supportrarna är så mycket mer sund nu också, för att man kan vara så här, ja, sitta i Klas om båten och vill jag in honom istället för Kulusevski, men nu diskuterar man snarare utifrån motstånd och spelarnas färdigheter, att ja, men har vi Klasen, om han väljer honom, ja, men då får vi det mer kanske direkta, väljer vi Kulusevski får vi lite mer en mot den tekniska sådär, att det är en annan typ av diskussion kring startelvan, eller hur?
Många tankar och resonemang som ska kokas ner till en fråga till Janne. Om vi börjar bara med, kan du själv tillstå att urvalet av spelarna idag har förändrats gentemot om vi backar bandet några år?
Ja, men det håller jag med om, lite det jag var inne på innan. Egenskaperna är fler och man kan...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Lite mer spela schack, lite beroende på motstånd. Vi kan ju se mot Kosovo då vi spelar med Alex Isak och Zlatan, sen byter vi ut och sätter in Quaison och Marcus Berg. Det är två väldigt bra forwardspar som kanske passar olika bra mot olika motstånd till exempel. Vi pratar yttermittfältpositioner, vi pratar även centralt. Och vi, så att visst har vi så flera olika alternativ att ta oss an motstånd beroende på vilka vi möter och hur det ser ut och så vidare. Så att jag håller med, absolut håller med om att det är så.
Sen har det ju tvingats till en hel del förändringar också på grund av skador och så vidare i backlinjen. Men även där har du ju fått testa väldigt många olika formationer.
Ja, men så är det. Nu spelade Victor Nilsson Innerlöf med Filip Helander. Och Filip har ju varit inne och spelat tidigare, dock är med Victor, men och har gjort det bra. Pontus var skadad och inte med nu. Alltså att, nej, vi har flera olika alternativ. Marcus Danielsson vet jag inte ännu hur det är faktiskt inför EM. Vi håller på att undersöka det nu, för det har ju varit så med karantänsbestämmelser och sånt. Både vad det gäller honom och Gustav Svensson, om så att jag vill ha med dem hur det ser ut. Men visst är det så. Så vi har spelat med olika typer av mittbackspar och de har gjort det bra. Som regel har gjort det väldigt bra.
Man kan väl säga att Daniel Larsson var här, pratade om Sam Larsson som är fast i Göteborg, och han är fast i Göteborg på grund av att hans antikroppsvärden är för höga. Så att alltså inte ens antikroppar tycker man är att det är någonting positivt. Ja, antikroppar, det känns skönt när Janne kommer hit att ja, men ja, vi ska inte smitta varandra här. Men med Kina då vill man inte in, man vill inte ha in smittan på något sätt, inte ens i form av antikroppar, så då måste man ner till något visst värde, så man vill ha bort antikropparna mer eller mindre.
Ja, nej, jättekonstigt. Ja. Ja, jättekonstigt. Jag förstår, det var ju Gustav var ju också kvar ett tag, och det är rörigt. Våra spelare som spelar i Kina, så är det rörigt på flera olika sätt kan man säga.
För övrigt var det jätterött kort, du pratade om Filip Helander, eller vi nämnde Filip Helander, det var jätterött kort på Muriqi i den matchen. Vill bara ha det sagt. Armbåge på Filip Helander. Jag är oförståeligt hur det inte kunde vara rätt.
Men du vet vad jag alltid har sagt. Innan matchminut 10 kan man göra vad man vill. Kan inte bli utvisad innan tionde.
Nej, det var väl så när vi mötte Italien hemma och det var någon italienare som fick något i början på matchen.
Ah, kan det vara.
Men tillbaks från kinesernas syn på antikroppar till då de olika valmöjligheterna bland Jannes urval här i laget. Går det att konkretisera skillnaderna på balans utifrån de valmöjligheterna du har, eller blir det för luddigt rent fotbollsterminologiskt?
Ja, jag förstår inte riktigt vad du menar.
Ja, men jag skulle, om jag säger så här då, hur mycket skulle du säga att ditt lag och dess egenskaper skiljer sig från när man har Sebastian Larsson och Gustav Svensson på planen till att man har Viktor Claesson, Kulusevski och att man släpper hästarna fria där framme?
Ja, nej, men alltså, balans är ju ett intressant ord som jag fick svara mycket på under hösten, inte minst. Nations League, att man måste ha balans i laget. Och det är klart, har man väldigt många offensivt skickliga spelare så blir man ju förmodligen bättre offensivt. Men det gäller ju att ha bollen också, man måste ju vinna bollen med. Så man kan inte bara vara bra offensivt, precis som man inte bara kan vara defensivt. Utan det är ju den här blandningen i laget. Och det är klart att tittar man på en spelare som Sebastian Larsson till exempel, så är hans egenskap är ju makalöst viktiga i vissa typer av matcher. Just vem väljer man mot vilket motstånd? Ja, det är en intressant frågeställning. Och det är klart att mycket av det här snurrar i mitt huvud. Inte så mycket inför trupputtagningen, men när jag tänker ett steg längre. Därför alla de spelarna vi har pratat, de kommer ju vara med såklart, med offensiva. Men hur ska vi då se? Då har vi Spanien första matchen. Liksom. Hur ska vi se på den matchen? Ska vi gå ut och anfalla oss? Ska vi spela bort Spanien offensivt? Eller ska vi tänka oss att vi kommer nog få ägna oss en hel del åt försvarsspel med tanke på deras bollskicklighet? Och vilka spelare passar bäst att spela den matchen i så fall? Och så vidare. Så att, det här är ju funderingar som jag och Peter har jättemycket såklart. Mm.
Jag läste att du var lite bekymrad och orolig över Zlatans fysiska status och de här småskadorna han har dragits med senaste halvåret. Hur tänker du kring just användandet av Zlatan i ett Europamästerskap där det är tajt om matchande? Jag vill ju mena på att det är fullt rimligt att tro att man kanske ställer Zlatan någon match för att optimera hans fysik till 2 av 3 matcher.
Så skulle det kunna vara. Nu är vi en bit fram så vi får se hur det är då. Men det är klart att den typen av tankegångar finns ju med någonstans. Och det är ju så man har resonerat i Milan delar av säsongen innan. Så att det är väl inte konstigt om vi skulle hamna där. Men låt oss se först. Och hoppas nu att han är hel och frisk. Han är nu att han kör på här och kommer in. För det är ju inte bara med honom utan vi kan även prata med andra spelare. Att när de kommer till samlingen att de är i hyfsat bra, för vi kan liksom balansera upp lite grann. Vissa spelare kommer förmodligen behöva återhämta sig lite. Viktor Lindelöf kanske är väl en sån som, och det är väl egentligen den grunden, och det är med Zlatan och alla andra. Sen får vi se, får vi ta det därifrån helt enkelt hur vi lägger upp det.
Alexander Isak, Kulusevski och en del andra ungtuppar, de både vill och ska väl kunna spela 90 minuter var tredje dag om det är så. Men jag tänker just en snart 40-årig Zlatan kanske själv känner att men jag är hellre så bra jag kan vara 2 av 3 matcher och få den vila jag behöver däremellan. Och att man har den dialogen med honom.
Men den här perioden inför alla mästerskap så är jag alltid nervös när jag kollar på de svenska nyckelspelarna. Alltså jag sitter och kollar på Milans match och bara, gå inte sönder, peka inte ner mot någon vad eller någonting nu, Zlatan. Albin, han kommer tillbaka. Inget bakslag här nu med
då kan du tänka, och då är du ändå inte förbundskapten. Nej, det är kanske halvt. Men du fattar hur jag, det är precis så för mig nu. Det är exakt så det är. Alltså nu låt dem vara hela och friska och spela hyfsat mycket som de kommer i bra form, då kan vi få upp någonting bra av det sen. Så att det är exakt så det är. Men visst är det så med Zlatan att det är en speciell situation med honom, visst är det så. Alltså utifrån hans både storlek och ålder och allting, och nu den här bakgrunden han haft senaste halvåret med lite små problem. Så vi får snacka ihop oss om det där och så får vi se hur vi löser det.
Det finns ju en annan nyckelspelare och stor och stark pusselbit i ditt lagbygge som har dragits med en hel del skador senaste året och som är sannoliken ett starkt diskussionsämne inför EM här. Andreas Granqvist fanns inte med i Helsingborgs matchtrupp mot AFC igår. Det har varit lite småskavanker fram och tillbaka, men han har ju samtidigt spelat en hel del fotboll här nu med HIF senaste tiden. Hur är status på Granengate?
Nej, men Granen, jag var nog inte tillräckligt tydlig på matsamlingen till att börja med var Granen, varför Granen var med. Granen var ju inte med för att han tillhörde de spelarna som var med i landslaget om det här var ett skarpt läge så att säga. Utan där var han ju med för att han hade precis kommit igång och spelat lite och vi skulle ge honom en kick på vägen och han skulle vara med och stötta de andra helt enkelt. Så han var ju inte med som en ordinarie spelare. Det var många som kanske inte riktigt förstod det, eller jag var inte tillräckligt tydlig. Så att det var inte på någon annans bekostnad han var med, utan han var med som en extra gubbe, vilket också var så på träning och så vidare. Nu har han spelat lite, tyvärr så bröt han ju då förra veckan med ryggproblem och spelade inte igår. Vi får se. Vi får se helt enkelt vad som händer framöver.
Också lite hur många vi blir, eller hur många du tillåts ta
ut. Kan vara en sån grej också, så att jag vill inte egentligen ta den diskussionen nu, för den hänger väldigt, väldigt mycket i luften just nu. Den är svår att reda ut just idag, utan du får se den 18:e hur det ser ut.
Det luktar sarg ut här nu på den fråga jag ska ställa, men jag vill ju mena på att vissa spelare i vissa lag, det är spelare som antingen är med och då så är man med för att spela dem, eller så är det bättre, inom citationstecken, att inte ta med dem. Och det här brukar ju då vara hierarkiskt stora spelare, lagkaptener och så vidare. I Granens fall så känner jag också så att om Granen är fit for fight så är han väl med för att spela. Annars så kanske man landar i att det är bättre att inte ta med honom alls. Hur resonerar du där?
Sarg ut. Nej, men det här är ju den
du förstår typ jag tänker.
Absolut. Nej, men det här är ju den typen av resonemang som jag får föra nu. Vi får se, men grunden är ju hans fysiska status och så får vi ta det därifrån. Men om vi ska ta generella resonemang kring det, om vi liksom bortser från Granen, utan vi bara säger rent generellt, så det är intressanta tycker jag med den här trupputtagningen som alltid är det. Och låt oss säga att jag nu får ta ut 26 spelare.
Ja.
Så tror jag att om vi tre skulle skriva ner de 15, 16, 17, 18 som vi tycker liksom ska vara med, så skriver vi samma namn. Mm. Alltså det är inget konstigt. Sen kan det bli några på slutet där. Kanske.
Erik Friberg, Daniel Larsson.
Ja, alltså det kan bli några Ante Geijer i Halmstad. Kanske jag tar med då på slutet för jag gillar honom. Så. Men och de spelarna som man liksom, som det blir diskussion, det är ju de som ändå inte kommer spela som regel. Ja. För de är väldigt långt ifrån att spela om du är uttagen som gubbe 23, 24, 25, 26. Och där blir det jättemycket diskussioner. Och det har jag full respekt för det, för jag har själv suttit och analyserat sönder trupper tidigare i mitt liv när jag inte var förbundskapten. Men de gubbarna kanske är bland de viktigaste i den här truppen, att det är killar som varje dag liksom bidrar med energi, som hela tiden pushar och stöttar de som spelar och klarar av att vara truppspelare på det sättet. För det är klart att jag kommer inte använda 26 spelare eller 23 ens. Gör jag det i ett slutspel, då har jag misslyckats.
Nej, men...
och då kan man säga, om vi skiter i Gran, utan rent generellt så kan det ju vara så att det är en spelare som man egentligen tycker att han är ju bättre, den andra är ju lite bättre, men han vet ju liksom att han kommer funka 100% i det här. Ja, då kanske jag tar den som är bättre, kanske inte kommer med, för han kommer ändå inte spela mot den som är lite sämre, men han kommer med för han är en annan typ av gubbe som finns med i truppen. Och så det är många sådana här grejer som du får väga in, och framförallt i ett mästerskap. VM var vi ihop 48 dagar. Det gäller liksom att det måste, du kan inte ha massa solpuppor där som springer omkring, utan här gäller det att vi liksom pushar varandra och ställer upp på varandra under hela resan. Så att det är lite skillnad mot att ta ut en mästerskapstrupp mot att ta ut en vanlig trupp. För en vanlig trupp då är det 8-9 dagar. Men här är så pass lång tid. Så här gäller det verkligen att ha folk som man vet om på olika sätt kan pusha och stötta och bidra.
Så då låter det som att även fast Granen inte skulle vara i 90 minuters skick, så kan han komma med i truppen.
Han kan bidra.
Hela det här resonemanget så handlar det inte om Granen.
Nej,
men det var ett generellt resonemang. Ja.
Du fattar vad jag menar med att...
Nej, men om jag nu översätter det till just Granen, även om det var ett generellt resonemang, så är det ju att han har egenskaper som är viktiga, och som att han kan komma in i en trupp och bidra som gubbe nummer 25. Kanske mer än en spelare som inte har varit med i landslaget överhuvudtaget tidigare, men som just nu visar lite bättre form i klubblaget. Alltså så tolkar jag det.
Ur ett generellt perspektiv så är det bra tolkat. Ja.
Toto Balotto är sponsrade av NLY Man.
Jajamensan. Det jag gillar med NLY Man, vet du vad det är, Gusten?
Deras breda utbud?
Ja, givetvis. Alltså de har allt från kläder, jackor, skor och så vidare. Det är här mode.
Deras sunda värderingar som företag?
Ja, självklart. Men nu vill jag gå in och shoppa.
Deras smidighet vad gäller leveranser och...
Allt det där. Men det är att jag kan välja vad som helst. Jag kan lita på NLY Man, att de har valt ut schyssta grejer så att jag får en fräsch, härlig, sportig, kanske lite stylish look. Är du med? Att jag kan gå in på NLY Man, jag kan mer eller mindre blunda, klicka hem saker Hoppas att det är rätt storlek i och för sig då. Men så vet jag att jag har en schysst stil. Man kan lita på NLY Man att de fixar stilen.
Jag dök ner i NLY Mans enorma utbudspool igår. Det är ju nu maj och vår på riktigt, och eftersom vi lever i de tider vi lever i så innebär ju det här att man återigen kan börja varva igång sitt tränande utomhus. Det är inte så jävla roligt i januari, november när det kryper ner mot nollan och är mörkt och kallt. Men nu är det bara snöra på sig och ge sig ut, och det här är ju kanon för att det finns hur mycket snygga träningskläder som helst, i synnerhet från Nike. Mm. Och jag säger det bara, jag älskar Nike.
Mm.
Det går inte att på något sätt ifrågasätta deras öga för vad som är snyggt när det kommer till träningskläder. Nej.
Men här kan du också skriva under på det jag sa. Du kan gå in på en NLY Man och så kan du mer eller mindre klicka hem vad som helst så blir det snyggt. Du förstår vad jag menar. Det är fashion and sport, det är stylish and fit.
Jag scoutade lite åt dig också. Du är ju inte lika mycket Nike som jag, men däremot så finns det ju fila där också.
Ja. Älskar.
Det är ditt brand.
Ja, det är inte bara mitt brand. Jag har faktiskt klickat hem lite Ralph Lauren. Gillar jag. Jag är ganska snygg i det. En skjorta från Ralph Lauren till exempel.
Hörrni, är det någon rabatt undrar ni? Ja, men det är väl klart att det är det. Med koden TOTO20 så får man alltså 20% off everything.
Ah, det är faktiskt helt otroligt. Passa nu på när våren är här och när sommaren stundar. Gör era inköp. Använd koden TOTO20. Surfa in på nlyman.com.
nlyman.com. Koden är TOTO20. Vi säger stort tack till er, NLY Man, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Om vi ska försöka få ur Janne någonting då kring trupputtagningen, så kan vi väl då börja i änden igen av att du vet inte om det kommer vara 23, 24, 25 eller 26 man som tas ut.
Nej, jag vet inte det idag, men jag tror att det kommer vara 25, 26. Det är väl de signalerna som har kommit på något sätt, men det finns inga beslut tagna. Men jag hoppas det faktiskt, för det hade varit bra.
Jag misstänker att de tre målvakterna Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt och Carl-Johan Jonsson är ganska så självskrivna, men om vi flyttar framåt några meter i centrallinjen så är det ju väldigt högintressant tycker jag kring mittbackspositionerna, i och med då att det har varit en hel del skador inte bara på Andreas Granqvist. Marcus Danielsson har vi redan varit inne på. Jävla märklig situation med hans status i Kina. Ponne har varit skadad. Filip Helander såg jag här idag. Steven Gerrard uttalade sig om inte ska vara någon fara för EM, men att han är förmodligen out då resten av Rangers säsong. Hur resonerar du kring mittbackspositionen och hur många platser man avvarar i truppen till den, med tanke på att det finns en hel del frågetecken?
Nej, alltså lite som jag var inne på innan, det här är ju funderingar jag går och har. Jag lite grann får det klarna först. Filip Helander vet jag inte exakt hur illa det är med, men vi fick rapport förra veckan om honom. Vi ska som sagt ha möte idag i eftermiddag där jag får aktuell status på alla spelare fysiskt. Så att då förhoppningsvis klarnar det lite då, men sen får det väl gå någon vecka till. Så att hur resonerar jag? Det får vi se helt enkelt. Men det är klart att det är en liten oro kring mittbackspositionen. Det har jag. Det går inte att komma ifrån.
Ser du på möjligheten att eventuellt steka en ytterback för att ta med en extra mittback som realistisk? Eller kommer du ha dubbla uppsättningar på båda ytterbackspositionerna?
Ja, alltså det här är just tråkigt för att det är så svårt för mig att säga det 2 veckor innan jag ska ta ut truppen beroende på vad som händer. Men,
jag fattar, men jag hade frågan då.
Ja, det får du jättegärna.
Sömnlösa nätter.
Men det, nej, men det, alltså är det 26 spelare så känner jag, då är det inte som om det är 23 spelare, då får man börja fundera i lite andra banor. Mm. Så är det ju, men med 26 spelare så grunden för mig ändå, någonstans är grunden att man vill ha 2 spelare i varje position. Så det är liksom grundtänket.
Jag känner ju att jag vill börja driva tesen att Vigge är bättre högerback än mittback.
Ja, men jag driver ju tesen att
han var otroligt bra när han kom fram i landslaget som högerback.
Han var jättebra. Han har ju
ganska
varit
bra som mittback också.
Han är ganska bra som mittback, men han har ju liksom, om vi pratade innan om, gjorde vi inte, för vi pratade inte om Englands match, men Micke Lustig var av sig mot England och då spelade ju Emil Kraft i kvartsfinalen vid EM, men det är klart att det var ju vilket alternativ som högerback då när vi bara hade 2 spelare i varje position.
Den stolta italienska övningen som man brukade köra back in the day, så kanske fortfarande, alltså det har ju varit de senaste 10 åren ska inte säga en trend, men ytterbackarna har ju blivit mer wings och de har blivit löpstarkare än om man backar bandet i 90-talet och 80-talet. Men i Italien, då kör man övningen att sätta ut en mittback på ytterbackspositionen. Det vet du ju, Gustav.
Absolut.
Och det är jag, förutom att jag älskar felvända, stora, starka targetspelare längst fram, så älskar jag ju den övningen att man sätter ut en mittback på ytterback. En ytterbacksposition, det är viktigt.
Jag driver i alla fall tesen och jag ser det inte som omöjligt att om det nu...
Lustig är ju lite så.
Ja, absolut. Mm. Men om det nu skulle bli så att Janne bara får ta ut 23 man, då ser jag inte det som omöjligt att det kanske är Emil Kraft som får stå åt sidan för att Janne vill ha med en extra mittback och att det då finns alternativ i både Sebastian Larsson och Lindelöf ifall Lustig skulle krisa.
Ah, det är det du är inne på, ja. Mm.
Så kan man då liksom få med sig en extra mittback. Men det är bara min teori. På det centrala mittfältet så är det ju ganska många som nog är ganska så säkra på att både Albin Ekdal och Kristoffer Olsson är självskrivna så länge fysiken är med dem. Hur ser du på Sebastian Larsson rent positionsmässigt? Går han som centralfält eller går han som en ytterfältare eller spelar inte det någon roll?
Nej, det spelar ingen större roll faktiskt. Han kan spela bägge delarna och gör det dessutom bara bägge delarna. Vi har ju några stycken till som kan spela lite olika, alltså Emil Forsberg kan ju spela forward på sig och spela kantar, och vi har Claesson som nog kan spela både centralt och till vänster och höger. Så, där. Så mittfält och framåt, Dejan kan spela forward och kan spela yttermittfält.
Han har fått spela överallt.
Ja, ungefär. Va? Så där känner jag inte att det är lika statiskt. Så att säga. Men en backlinje där man, vill man nog ha mer ordning och reda. Så att säga.
Sebastian Jens... Larsson var ju en av de spelarna som man ryckte till lite igår när han fick gå ut.
Ja, tyckte inte om det när jag såg det faktiskt. Det. Och han är ju en maskin, den gode Sebban, men de rapporter man fick, det man förstod, så ska det väl inte vara så avancerat förhoppningsvis, men det är en, alltså det är en makalös kille till att ha energi, och vi pratar om ålder så där. Nu har han ju några år innan Zlatan, men just att liksom var så
springer driven, lite mer än Zlatan också.
Ja, och så driven i det han gör hela tiden. Det är oerhört imponerande, alltså, och ja.
Mattias Svanberg har ju en jättefin säsong bakom sig i Bologna. Jens Kajust har ju kommit från ingenstans, tror jag, på mångas fotbollshorisonter sedan i höstas och gjort en fin match mot Estland. Jag tycker ju dessutom att Gustav Svensson har varit så pass frekvent i ditt landslag i så lång tid här nu.
Att, Sveriges bästa spelare är det felvända försvarsspelet.
Ja.
Konstaterar vi förra året.
Ja, just det. Det känner jag igen. Mm.
Hur många av de här finns det plats för i en trupp?
Nej, det får vi se. Och det styrs ju lite grann av antalet också. Men det, nej, men, och sen får man också... Det här är också intressanta diskussioner. Man kan säga till exempel Jens Kajust som kom in relativt, eller inte okänd, men kanske ny för många i alla fall. Och kom in och har gjort det bra. Och gjorde det bra hos oss. Det är en intressant spelare som kanske är en sån där som ska inte ta ut laget nu. Men han, det kan ju inte givet att han spelar så mycket i ett EM. Men han kan vara med för kanske lära för framtiden. Han kanske får spela varje match, det vet jag inte. Men om man sitter rimligt på det. Så jämför till exempel med Gustav Svensson då. Som har varit med och haft en förmåga att komma in i matcher och stänga matcher. Jag tänker Rumänien hemma, han kom in i Italien borta, han kommit in några stycken matcher till. Som Gustav kanske i utgångsläget, kanske inte en startspelare ett land, men det kanske en rollspelare som kan komma in i ett visst läge och göra en viss grej. Och det är de här grejerna jag får liksom ställa mot vartannat beroende på hur många platser jag har och hur mycket jag skadar varje position och kommer längre fram. Nu gick jag in lite i detalj bara för att tillgodose din nyfikenhet lite grann kring hur jag resonerar. Men det är ett sånt ganska tydligt exempel. Du kan också ta andra spelare som kanske är spelare som kan spela i flera positioner. De kanske har en liten fördel mot spelare som bara kan spela exakt en position. Jag ska inte nämna några namn, men ur en trupp, ett truppperspektiv. Så att det är många variabler som sagt man ska värdera i de här resonemangen.
Är din sån go-to-spelare också Magnus Erlingmark som exempel?
Ja, Magnus Erlingmark var ju den typen som kunde spela där det behövdes.
Eller har du haft att göra med någon spelare som var exceptionellt bra på det där att oavsett position och uppgift så klarade de av det med en 3-plus-insats?
Jag kan nog inte så jäkla allround, det har jag nog inte haft. Men jag tror ju att Ante G i HBK idag, han skulle kunna spela överallt och göra det bra.
jag tänkte på det.
Och fan att Janne plussade Ante igen.
Va? Nej, men jag tänkte på det med generationsväxlingen som ändå har skett. Och det har kommit upp många bra spelare. Vi har nämnt flera av dem här nu. Jenska Juste och Svanberg som ändå har blivit en liten doldis bland alla fantastiska unga spelare som har kommit fram. Och jag tror att det har att göra med att man kanske blir lite mer spektakulär när man är anfallsspelare. Typ Isak, typ Kulusevski. Blir lite mer omskriven. Men efter att ha följt Mihailovic arbete med Svanberg i Bologna så är jag otroligt imponerad. Vilken karaktär han har blivit också. I helgen så tog han ett gult kort på Frank Ribéry som var liksom så här, ja, men det osade karaktär och att han verkligen har kommit in i seniorfotbollen på ett sätt som man inte såg för ett år sedan till exempel, eller i början på den här säsongen. Och han har tagit sig an den uppgiften. Det jag skulle komma till är, om man kollar på de yngre spelarna som kommer upp nu, om du jämför under din tränarkarriär så där, ser du någon skillnad på den, alltså på typen av spelare som kommer, att vi kan kanske vara lite mer bollförande? Har svensk fotboll utvecklats, tycker du?
Jag hoppas att svensk fotboll har utvecklats.
Alltså, ja, men i och med att du är förbundskapten och, och får spelarna till det, du har inte så med deras utveckling att göra.
Nej, det har jag inte. Det är som jag sa innan, utan utvecklingen sker i klubblag, sen får vi liksom ta hand om det. Nej, men det har, definitivt, de här senaste åren har varit så, om det är en trend över längre tid, det vågar jag väl inte säga, men definitivt så de här senaste åren, de här spelarna du nämnde, och precis som du säger, Svanberg glöms ju bort i det här talangresonemanget ibland, men han har ju tagit stora kliv och är ju...
Dessutom... Märker du det i landslaget också när han kommer in på samlingarna?
Ja, han tar...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Lite mer plats i att han är en sån här, han gnuggar sig fram. Han kommer ta sig fram hela vägen och bli en riktigt, riktigt viktig spelare för landslaget. Det är jag övertygad om. Så att han käkar sig på och käkar sig in i saker och ting. Men om det rent generellt är så att spela, att vi, ja, det kanske är så. Men jag vill nog se det några år till först innan jag kan säga att det har utvecklats på det sättet. Men jag tycker ju att just bredden på egenskaperna, det är ju det som det är väl tredje gången vi pratar om det. Och det är det absolut viktigaste för mig. För då kan jag lite liksom som förbund välja det här, nu passar det här eller nu passar det här och nu, så vi inte blir fast i samma hela tiden, utan vi kan variera lite, och det känns jätteroligt idag, det gör det.
Många menar på att Ken Sema och Jesper Karlsson slåss om en plats. Hur ser du på de här två spelarna? Hur skiljer de sig åt?
Jesper Karlsson är ju synnerligen irrationell och spännande utifrån det perspektivet, och därför han fick vara med nu i mars. Ken är ju mer stabil spelare, etablerat sig på en ganska hög nivå idag. Så att jag skulle inte säga att de är liknande spelare på det sätt. Ken är ju mer tryck på det sättet, mer rakt fram och bra tillslag och bra fysik, medan Jesper är mer då den här irrationell. Sen får vi se om någon konkurrerar om samma plats eller inte, det får vi väl se.
Är det mer troligt att en av dem kommer med i truppen än att båda gör det?
Det får vi se.
På anfallssidan då, så finns det ju också fler anfallare än vad det finns platser i truppen, misstänker jag. Om vi börjar bara i VM-kvaltruppen, så var Jordan Larsson inte med trots tre matcher på ganska kort tid och att han gör en fin säsong i Ryssland och Moskva. Hur tänkte du när du inte tog ut Jordan Larsson senast?
Ganska enkelt egentligen. Jag bedömde att de fyra jag tog ut var bättre. Det är inte mer komplicerat än så många gånger, utan jag bedömer att Zlatan, Mackan Berg, Alex Isak och Robin Quaison är bättre forwards, eller var i mars vid den uttagningen. Dessutom då ska man ju säga att Vilket jag varit inne på innan. Viktor Claesson kan spela forward. Dejan Kulusevski kan spela forward. Emil Forsberg kan spela forward. Så forwardspositionen är riktigt tuff konkurrens. Alltså. Det är jättetuff konkurrens.
Det jag tyckte stack ut med det var ju att det hade ju varit så lätt för dig att ta ut Jordan Larsson också. I och med att det är tre matcher på kort tid. Någon kanske skadar sig. Någon försvinner av någon annan anledning. Och så slipper man då stormen, eller vad vi ska säga, i vattenglaset om att Jordan Larsson inte är med trots att han gör en fin sång i Ryssland. Men du väljer ändå att nej, inte den här gången.
Nej, inte den här gången. Och jag funderar nog inte så mycket kring att storma i vattenglas eller inte, utan jag får gå på min övertygelse. Vid den här uttagningen tycker jag att de fyra är bättre. Sen har Jordan gjort en jättebra säsong. Och det är roligt att följa honom och fortsätta följa honom. Så får vi se hur det ser ut vid nästa uttagning. Så det är inte så att jag har någonting emot Jordan Larsson på något sätt, utan om man nu skulle tro det, utan han har gjort det bra, Jordan. Men som sagt, den här gången och utifrån helheten i truppen så tycker jag det fanns alternativ som var bättre den här gången.
Ja, men jag tycker att reflektionen jag gör och gjorde efter det är att det är helt fantastiskt att Sverige får fram så mycket spelare. Kanske dit jag ville komma också när jag ställde frågan kring ungdomsfotbollen. Och någon slags, ut efter någon slags cred till Billborn och Charlie Lidholm och Jonas Tern och alla som utvecklar spelare. Att vi liksom, det är ofta en diskussion, varför får vi inte fram lika många världsspelare som länder som är i liknande storlek, typ Portugal, Kroatien, Belgien och så vidare. Jag tycker att vi har tagit kliv där, och de här ungdomstränarna som jag tycker också har drivit det, som är delvis de jag nämnde, fan, gör ett jävla bra jobb, och att det är på gång att hända någonting. Och att vi då står 2021 i mars när du ska ta ut en trupp, har en dunderlirare som vi alla är överens om, som du säger också, Janne, i Jordan Larsson, och som dessutom har etablerat sig också i seniorspelet, men som inte får plats. Det är ju bara ett jättebetyg till svensk fotboll, tänker jag. Så är det ju för Frankrike och Italien och stornationerna hela tiden.
Spelare. Ja, generellt, alltså generellt som jag brukar tjata om, det är väl jättebra att ju fler bra spelare jag väljer på, desto bättre är det. Och det är väl det du säger. Sen tycker jag, precis som du säger, att generellt sett, du nämnde några tränare, jag tycker att vi har många duktiga tränare i Sverige. Jag tycker vi har en bra verksamhet rent generellt, och det kommer fram spelare. Sen om vi ska jämföra oss med de allra största utifrån helheten och alla förutsättningar. Så här, det finns ju folk i Sverige som tyvärr spelar hockey istället för fotboll när de växer upp, vilket är jättetråkigt. Ja. Men det gör de inte så mycket i Belgien. Så
sluta spela hockey.
Börja spela fotboll istället, det är mycket bättre. Nej, men det är ju urval och andra spelare och allting sånt där. Så det är så många variabler, så det är svårt att bara jämföra rätt över. Men mitt grund, alltså ditt grundresonemang köper jag. Sen nu hörde jag liksom, det är inte mot Jordan personligen. Så att, men själva företeelsen är väl intressant, och det kan vi få fram fler spelare, så är bara jag glad.
Mm. Precis på samma sätt som att Sverige kanske som lag har utvecklats på ett år, så har ju vissa spelare utvecklats. Vissa spelare har kommit tillbaka från skador, Viktor Claesson och så vidare. Men en del spelare har ju kanske missgynnats av att EM sköts upp ett år. Då tänker jag kanske framförallt på Sebastian Andersson och Robin Quaison. Hur tänker du kring de spelarna som har fått lida lite av att mästerskapet sköts upp?
Nej, men jag sa väl så förut, jag har fått den frågan flera gånger, är det bra eller dåligt att det skjuts upp? Och det vet man inte förrän efteråt. Alltså, det är jättesvårt att veta, för precis som du säger, vissa spelare hade kanske varit ganska givna förra året, och vissa spelare, de är inte ens aktuella nu, och kanske tvärtom. Så att, det här vet man inte, och jag, det är, återigen, det är jättetråkigt svar, men det är som det är. Liksom. Jag funderar inte så mycket på hur hade det varit då och nu och bla bla bla, utan nu är nu, och det är det här läget som vi ska hantera, och det är nu jag ska ta ut den truppen som ska prestera bra i år. Så att, ja, det är jättetråkigt svar, men det är så det måste funka för mig. Sen förstår jag alla spekulationer och resonemang kring det. Och det är roligt, men som sagt, jag som förbundskapten måste hålla mig i nuet.
Men kan du lida med de spelarna, eller är det helt enkelt så elitfotbollsverksamheten fungerar och det är bara hacka i sig?
Ja, det är nog bara så, tyvärr. Det är ingenting man kan göra så mycket åt. Sen kan jag ju tycka liksom att visst, jag lider generellt med spelare, om vi nu pratar Sebastian Andersson som har haft de här skadeproblematiken och som det vill liksom inte ge sig. Skadade fotbollsspelare lider jag alltid med. Det är det tråkigaste som finns att hålla på med. Och jag vet när Jakob Johansson drog korsbandet när vi slog ut Italien. Jag ska inte säga att det lade sordin på stämningen, men visst, det gjorde ont i en. Även en sån kväll när Jakob kom tillbaks tillsammans med Dale Reese som har varit iväg på sjukhus, och så när vi firar på natten, så är det ändå så att alla känner att fy fan som var tråkigt. Alltså, det är så jäkla tråkigt. Så att skadade spelare rent generellt, det är ett gissel, och det är någonting man jag har mått dåligt många gånger över det, kan jag säga.
Det blir som sagt jävligt spännande att följa den här trupputtagningen. Jag är otroligt laddad på den 18 maj och se vilka som kommer med, vilka som inte kommer med och ja, men ta nästa steg i EM-buzzen. Jag har några konkreta frågor bara. Lite ja eller nej och raka svarfrågor kring den sportsliga verksamheten här. Om ni hade fått straff mot Jorgen, vem hade tagit den?
Det hade, nu ska jag bara se så han spelade, Sebastian Larsson. Han slog ju den mot Kosovo. Han var första straffskytt.
Han är första straffskytt om ja. Han är på banan?
Ja, alltså straffskytten, det kan vi lägga, vi står inte här ja och nej utan vi tar det lite.
Okay.
Mm-hmm. Ja. Härligt.
För det har ju varit diskussioner kring straffskytt i landslaget. Så var det ju. Emil Forsberg var första, sen missade han Bulgarien borta och då blev Granqvist straffskytt. Sen missade han Norge borta, va? Då blev Sebban straffskytt och han har inte missat än. Och så funkar det för mig.
Ja, det, jag gillar det. Missar du, då är du out.
Ja, men du, eftersom jag har i ett klubblag så kanske jag, det är ett sammanspelchans igen, för det kanske jag inte har. Men här har jag ett antal bra straffskyttar. Då ska jag inte lägga det trycket på den spelaren en gång till, utan att få nästa ta vid och sen få nästa ta vid. Och nu är det Sebastian Larsson.
Har du redan börjat fundera på en åttondelsfinal, vilka som är fem straffskyttar, eller kommer det under en resans gång?
Det kommer resans gång och vi kommer vara förberedda för det också, vilket vi var i VM, vilka som ska slå. Så vi ska inte stå där och då med folk som ska behöva tänka och känna efter, utan ja, det är självklart, vill någon inte i stunden så får de väl säga det, men det ska vara förberett.
Men vissa tränare brukar ju ha hållningen att efter en missad straff så får samma spelare möjligheten en gång till, men two strikes, you're out. Du är ännu hårdare än så.
Nej, återigen, klubblag hade jag nog resonerat annorlunda, för då har jag inte så många bra straffskyttare. Det hade nog mer handlat om, och då spelar man fler matcher och då kanske det man har en som man tycker är bäst, och sen kan det bli fel ibland. Jag hade Emir Kujovic i Norrköping och han brände väl någon och, men han slog sen igen. Så att, men däremot i ett landslag så har jag så bra straffskyttare, så då behöver jag inte lägga det på den spelaren och då har jag fler som står på tro.
Seb satte den igår.
Absolut,
men
jag undrar då, hamnar man sist i kön eller hur?
Nej, man är med igen. Man är med igen i nästa varv sen, och det kan man komma tillbaka igen. Så att, men mitt resonemang har varit så, för det har varit diskussioner kring det här tidigare, nämligen har jag förstått, och därför är det så jag tänker. Ja. Så kan jag säga. Och därför var Sebastian Larsson var straffskytt. Ja.
Det har ju kommit in en spelare i landslaget här nu sen senast som har slagit en del straffar.
Ja.
Är han första alternativ om Sebastian Larsson inte är på banan?
Oj, det beror på vilka fler som är på banan, så det tar vi då.
Han missar också en del straffar här under säsongen och har ju lämnat över till Frankie Si som slår straffarna i
så är det. Så att, men Sebastian är första straffskytt.
Jag är nyfiken på då Zlatan, Marcus Berg, Robin Quaison och Alexander Isak. Av dessa fyra, finns det någon kombination som du inte ser som speciellt troligt att spela med varandra, och finns det vissa som passar bättre med varandra och inte? Vi såg ju väldigt mycket Zlatan och Alexander Isak här i VM-kvalet senast.
Mm. Bra fråga. Jag ser ingen kombination som skulle vara liksom inte möjlig att använda. Så kan man säga. Sen är det ju olika egenskaper. Det kan bero på motstånd, det kan bero på förutsättningar och sådär. Men jag tror att alla skulle kunna spela med varandra, och tittar vi, Alex Isak, Quaison har spelat tillsammans, Mackan och Quaison och Alex har spelat, nu var det Zlatan, och innan har ju Zlatan spelat med Marcus Berg och det har funkat. Så att jag tror att vilken koncentration vi än ställer på banan så skulle den fungera bra. Det är fyra bra forwards.
Spanien, Slovakien och Polen i gruppen. Det finns en köksväg i form av fyra bästa treor som dessutom går vidare till slutspelet. Har ni diskuterat målsättning?
Nej, alltså jag är inte mycket för att diskutera målsättningar. Jag tror inte på att diskutera målsättningar på det sättet. Utan är man med i någonting så vill man ju gå vidare. Alltså för mig är det väldigt enkelt. Alltså vi vill vinna nästa match. Det vill alla göra. Det är inte krångligare än så. Då ska vi förbereda oss på att försöka vinna nästa match. Lyfter man blicken lite, som jag brukar säga, går vi in i ett VM-kval, ja, då vill vi gå till VM. Alltså, och nu är vi med en grupp här, då vill vi gå vidare från gruppen. Och det är liksom det målet vi har. Då det behöver vi inte hålla på att sitta en halv dag och diskutera, utan det är ganska självklart. Och skulle vi sen gå vidare från gruppen, ja, då är ju målet att vinna nästa match. Alltså, krångligare än så behöver det inte vara.
Det finns ju väldigt många skillnader på det Europamästerskap som stundar med det världsmästerskap ni firade så stora framgångar i senast, inte minst med tanke på coronapandemin och allt vad den kommer innebära. Men finns det någonting som ni gjorde under VM senast som ni har lärt er att ni inte ska göra igen?
Nej, alltså inte så konkret. Det vi gjorde som var en av de där högtidsstunderna, eller högtidsstunden, men en sån där fascinerande stund för mig som ledare, det var ju att dagen efter vi hade åkt ut mot England, på natten flög vi hem till Gelenkik och sen så blev några pilsen och sådär. Sen på förmiddagen så träffades vi ju i samma konferensrum som vi hade suttit i våra landslagspyjamas här då i någon månad och sitt i civila kläder ska åka hem. Då gjorde vi en utvärdering av VM, både med ledartruppen och spelartruppen. Och det för mig, de fick, var det 5-5 och så fick de ett stort blädderblock och en tuschpenna och så satte de så här på knä och så skrev de ner de grejerna de hade.
Fan vad svenskt det ändå känns. Ja, det är inte många andra landslag
som gör så. Jag tror inte det är någon som gör det, om man ska vara ärlig. Och svenskt, det vet inte hur som det är det, men jag tycker man ska göra så.
Diskutera i smågrupper är väl bland det svenska.
Ja, men det är det. Men jag tror inte det är skit, vi struntar i det svenska eller inte. Men jag konstaterar bara att för mig var det ett stort ögonblick därför att jag kände att vi ska lära, jag sa till spelarna, vi ska alltid fler mästerskap tillsammans, då ska vi lära oss någonting. Och medan vi har det här färskt nu så ska vi skriva av. Sen träffas vi inte. Vissa kanske skulle sluta och sådär. Så vi träffar, nu vill vi ha reda. Och då har vi ju gått igenom och kollat såklart. Vad skrev vi där och då? Både ledare och spelare. Vad kan vi lära oss av det här? Och för mig var det, alltså bara för det gick bra i VM så var inte allting bra. Men huvuddragen var väldigt bra. Jag kan inte säga konkret att det var någonting att så ska vi absolut inte göra. Utan det mesta blev ganska bra. Det mesta blev väldigt bra. I förberedelse, därför har jag valt att göra samma typ av förberedelse nu, en vecka Båstad, en vecka Stockholm och sen så är det basecamp, i det här fallet blir det Göteborg, men samma typ av tänk har vi försökt ha in i det här. Så att lärdomen är väl egentligen att göra ganska mycket likt, sen är det upp till vi som är med då att putta in liksom våra grejer i det här, alla spelare ska bidra. Och det kommer ju vara mitt budskap när vi träffar spelarna utan att föra det brandtalet på något sätt, men att vi liksom, vi är uttagna. Alltså alla här i det här rummet, det är spelare, ledare, vi är utvalda. Vi ska representera Sverige i ett mästerskap i sommar. Det finaste som finns, svenska fotbollslandslaget. Vi ska ut och fightas på de stora arenorna mot stornationer och så vidare. Vi är utvalda. Det är så jäkla häftigt att få vara med i den processen och köra liksom. Och det är det kommer handla om. Putta in energi nu, oavsett om du spelar eller inte spelar. Vilken roll du har som ledare. Så in med energi, ös på nu. För nu jäkla ska vi ut och fightas. Och det är mitt budskap hela grejen, och det var samma inför VM och nu, det är liksom, det kommer bli ett bantal på ungefär 5 minuter, nu blir det 1 minut. Ni fick ett smakprov på det, men
jag går
det är så häftigt. Ja, men jag smaka på det själv. Tänk om du spelar fotboll, du får representera Sverige ett mästerskap, eller du får vara med som ledare, oavsett vilken ledare du är. Det är helt sjukt så häftigt för våra, alltså det är så fantastiskt, och det är bara att njuta och gå in och putta in allt man har, alltså det finns inget att välja på.
En stor skillnad är ju dock att sist det begav sig så hade ni trollat er igenom en snortuff VM-kvalgrupp och mot alla odds slagit ut Italien i playoffet. Och jag tror att jag och många andra kände att bara att vara i VM var en bonus. Allt där skulle bara vara ännu mer på pluskontot. Med tanke på det EM man hade gjort 2 år tidigare, stor besvikelse där, så kändes det som att ja, men det kan inte bli sämre. Nu kommer ni från otroligt fina kvalspel och den där kvartsfinalplatsen i VM senast. Känner man en annan press den här gången?
Jag gör inte det. Alltså för mig... Ja, vi ska in nu, för nu är nu. Alltså det jag förstår att folk blir trött på mig, men det skiter, för det är så det funkar. Alltså det är nu.
Nu är nu.
Och det är ju de spelarna som blir uttagna 18 tillsammans med oss. Det är ju vi som ska prestera nu. Och vad som hände för 2 år sedan, eller 3 år sedan, eller 5 år sedan, eller 10 år sedan, det är helt ointressant alltså. Totalt ointressant för mig. Och sen om folk har förhoppningar, det är skillnad på förhoppningar och förväntningar tycker jag. Att man förväntar sig liksom, det var någon som sa, jag har refererat till det innan då, men någon som sa, nu när Zlatan kommer med, nu kan vi ju vinna EM. Ja, vi kan vinna EM oavsett om Zlatan med eller inte, va? Men det är klart, tittar man bara i vår grupp så har vi till exempel Polen, de har Lewandowski, det är också en rätt hyfsad forward. Så att vi möter ju liksom bra lag, bra motstånd hela tiden, och det gäller att göra saker och ting i ordning nu, se till att vara väl förberedda och sen beta av match för match, och sen får vi se var vi landar. Och är det så att det inte blir tillräckligt bra, så sorry, då kan jag bara säga att jag gjorde så gott jag kunde, jag kommer göra allt jag kan för att påverka alla i min omgivning, göra sitt bästa också, och mer kan jag inte göra liksom. Och då bryr jag mig inte så mycket om det är förväntningar hit eller dit sådär. Men att det finns förhoppningar, det vill säga förväntningar är ju, jag vill säga, krav, att då väntar man sig någonting. Förhoppningar är ju en förhoppning att det kan gå bra det här, och att det finns förhoppningar att folk tror på oss, det är ju bara positivt, men det har väldigt lite betydelse när vi ska ut och spela sen.
Vad känner du här, Thomas, när Janne pratar om det som komma skall.
Det blir ju att jag lutar mig lite tillbaka och känner en stor trygghet. Men framförallt så ser jag fram emot det här mästerskapet oerhört mycket. Truppen ska tas ut. Jag vet att du brukar ju upprepa det, Augusten, att du känner sån trygghet i de besluten som Janne tar, oavsett om det handlar om en trupp eller en startelva. Och det är ju på grund av att det har varit några fantastiska år för det svenska landslaget sen du kom in, Janne.
Ja, men
jag ser bara fram emot premiären. Jag ser fram emot de här genrepen, bara för att se det svenska landslaget spela. Det är ju, precis som Janne drar i sitt enminuters brandtal här, det är ju någonting så speciellt med det svenska landslaget och med mästerskap. När jag växte upp på 80-talet, då kollade man inte speciellt mycket på klubbfotbollen. Det fanns inte så mycket klubbfotboll att titta på. Och då var det liksom att man såg fram emot EM och VM. Hoppades att Sverige skulle vara med. Om de inte var med så hade man något annat lag med andra spelare som man fick favoriter då. Sådär. Nu ser man på det här svenska landslaget liksom med Zlatan, med Kulusevski, med Claesson. Kanske är det för mig i alla fall det bästa landslaget som jag kan minnas som Sverige har. Eller så är man bara i nuet och bara älskar allting som är just nu. Men jag känner ju verkligen den här EM-pulsen och förhoppningarna om att det ska gå bra. Nervositeten börjar till och med smyga mig på. När du pratar om Lewandowski, du bara nämner hans namn sådär. Hur fan ska det gå? Jag vet inte. Jag känner bara att jag ser fram emot det här mästerskapet så otroligt, otroligt mycket.
Jag vill bara fylla i det Thomas var inne på där. Jag har landat i att alla de fina resultat som ni har gjort och som du har lotsat oss till har gjort att jag har landat i att jag ska sluta bry mig om vem jag tycker ska tas ut och vem jag tycker ska starta. Janne bestämmer och han har nog fan övertygat mig tillräckligt många gånger för att det bara är att spänna fast sig och åka med. Om Janne har bestämt sig för det här, då är det det som gäller och det kommer säkert bli skitbra.
Ja, tack.
Nej, men det är så det är.
Torskar vi premiären, då är det Janne ton.
Nej, men det här är ju färskvara såklart. Men det jag känner framförallt utöver det här hur roligt det ska bli själv, så märker jag det du beskriver. Alltså intresset, det är nog, nu kommer jag inte ihåg för det är lätt att glömma, men inför VM, jag upplevde inte att intresset var lika stort som nu. Det finns något uppdämt behov, dels för att det blir uppskjutet då, dels för den här jäkla pandemin som har fördärvat så mycket på olika sätt. Och så tror jag hade sådana här mediedagar förra veckan där vi samlade ihop media några dagar. För att jag ska bli av med det här på en gång. Ja, men det är så här. Jag hade 21 intervjuer på 2 dagar. Och sen dagen innan hade jag någon tv-inspelning och så hade jag någon fotografering. Så det var så hela den veckan gick åt till att bara sitta och prata om liksom landslaget. Och så vilket är fantastiskt roligt att göra eftersom det är mitt jobb. Och jag tycker det är så jäkla kul. Men det intresset, jag kommer inte ihåg att det var så inför VM. Det känns alltså som att det är bättre tryck nu. Så det ska bli roligt.
Och inför det här mästerskapet nu så verkar det ju som att vi kommer få publik på matcherna också. Mm. Så att oavsett hur många som kommer, få eller många, så blir det ändå ett stöd bakom. Och där har ju Sverige med sina supportrar visat i tidigare mästerskap att vi håller er världsklass.
Ja, där är vi definitivt världsklass. Det håller jag med om.
Hur många gånger i veckan brukar du nynna på kanna på?
vem är det som är supporten i omklädningsrummet annars? Kanske blandat.
Nej, inte så. Nej, men Ponne är ju, alltså, han skickar vi ju fram i VM några gånger där till klacken med kanna på det. Han tycker det är roligt. Så ja. Att han är nog den mest liken supporter skulle jag tro han är.
Vi Gustav, du håller ju på att fnula på en ny ramsa inför mästerskapet. Jag gav ju dig en liten trudelutt som du skulle...
Den snickras på.
Ja, okej. Jag tänkte om du hade den klar.
Ja, men vi hoppas ju återigen på en fantastisk mästerskapssommar. Vi hoppas att alla håller sig friska och kuranta här nu inför uttagningen. Vi hoppas att förberedelserna bara blir så bra som möjligt och vi önskar dig och resten av landslaget stort jävla lycka till här. Gör oss stolta!
Ja, jag lovar att vi kommer göra allt vi kan. Mer kan man inte lova, men så är det och vi kommer ta med tusan, satsa allt vi har.
Vill du avsluta även denna episod med jag och min far eller med Magnus Uggla? Tredje gången gilt.
Ja, men det kan vi göra för jag tycker den är så bra som man kan höra på den. Man
fortfarande
kan...
lika bra.
Ja, den är lika bra. Och sen är jag väldigt stolt för den här gången. Jag kommer ihåg att jag inte skulle prata om när jag inte bytte ut Victor Claesson på San Siro. För du kommer ihåg att jag har gjort 2 gånger när jag har varit här. Så jag kommer ihåg att du ska inte prata om idag. Så jag har klarat av.
Ja, men då kommer jag och min far här med Magnus Uggla. Återigen då, vi lyfter på hatten, önskar lycka till igen och säger stort tack till Jan Andersson för att du kommer gästa i Toto Balotto.
Tack själva.
Stort tack.
Tack.
Ciao Toto.
Där borta vid pilen har jag lagt min far. En anonym urna är allt som finns kvar av den som förstod mig när jag var till besvär. Trots all den kärlek fanns jag där. Jag önskar jag stannat, jag skulle blivit kvar den sista stunden, det borde varit jag och min far. Han lärde mig växter och dess namn på latin, om fideikommiss och om bourgeoisin, men följde mig gärna in i glamrockens land.